In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrible treasure.
That's the wrong information.
Sillypodden, Patrik Zyket och jag, Makoto sitter i andra änden. Det är att bränner ute i Mercato Europa. Det är mycket Harry Kane såklart, men det är mycket annat också, Makoto.
Ja, det är ju fullt upp efter på något sätt svallvågen av hela den här Messi-historien. Tänker man att ja, men det kan inte bli mer än så. Jo, det kan nog bli mer än så, för det är ju hela Kane-historien där. Kylian Mbappé som verkar missnöjd, det är Cristiano Ronaldo som verkar missnöjd, det är lag som behöver fortfarande värva saker och lag som behöver sälja saker dessutom. Så att det lär hända saker de två veckorna som återstår av det här fönstret. Det är ju känslan i alla fall.
Mm. Bara frågan vart vi ska börja någonstans. Vi kan väl börja med Harry Kane då, bara så att vi har liksom rivit av den. Ja, det har väl inte hänt så mycket egentligen senaste dagarna, mer än att Harry Kane vill lämna, Manchester City vill ha honom, men ja, alltså Daniel Levy vill ha så mycket pengar som möjligt, och han kommer knuffa den här hela vägen fram till deadline day tills City betalar de där extra 50-100 miljonerna utöver asking price bara för att få igenom den här dealen till slut.
Ja.
Fast det är ju så, vi känner ju igen det här från Bale till exempel. Han gjorde precis samma sak då.
Fast han sätter sig i en ganska dum sits om han liksom skjuter på det här för mycket av liksom rapporteringen. Nu har det handlat om att tiden börjar ticka. Och den börjar ju ticka med anledning att Tottenham behöver ju värva in en ersättare. Om de blir av med Harry Kane så måste de få in någon mer spelare. Och att lösa den, det är inte helt lätt om man ska ha en spelare som har någorlunda kvalitet och du ska använda lite av de där Kane-pengarna du kan få in. Säg att City accepterar det med, jag säger, 2 dygn kvar av transferfönstret. Ja, men vi går med på det här då. Då sätter sig Levy i ett läge där han inte direkt kan säga nej till det plötsligt och göra Kane ännu mer irriterad över tillvaron. Och då måste han hitta en ersättare på väldigt kort tid. Så att det känns ju som att om man ska ligga och, om det är en halv miljö, vet du det? Om det är så pass mycket pengar det handlar om som är liksom asking price, som de är liksom från varandra, då förstår jag ju att han liksom håller i. Men det beror lite på att om det kommer ner till mindre summor, ja, då kanske det är läge att acceptera att det är över på något sätt och acceptera budet för att kunna få in en ersättare. För du vill ju inte ha en missnöjd Harry Kane, även om han kommer såklart ge allt han kan och såklart du ska hålla ditt liksom ståndpunkt mot City, men... Ja, det är ingen lätt situation de sitter i.
Nej, jag tror att de har bestämt sig för att sälja honom. Jag tror att det är klart i deras huvud. De vill ha så mycket pengar som möjligt. Det är verkligen,
du tror ändå det?
Känslan gör. Ja, det tror jag. Jag tror att Tottenham har fattat beslutet att sälja Harry Kane. Och det som händer nu, det är Daniel Levy. Being Daniel Levy. Alltså han är skitjobbig att förhandla med. Och det vet ju alla som har haft med Tottenham att göra de senaste 10 åren. Att det är svårt att köpa spelare där, eller köpa spelare därifrån för den pengen som man hade tänkt sig. Han är hård i de här förhandlingarna helt enkelt. Och det är det som jag tror håller på just nu. Det är helt uppenbart att Det är en förhandling för mig i alla fall. Jag tror att det finns 0% chans att Harry Kane är kvar i slutet på det här fönstret. Men det är vad jag tror.
Alltså det beror ju lite på om City ger upp. Och vad City ser för andra alternativ i sånt fall. För det finns väl också en smärtgräns för dem. Hur mycket de än kan peka på vad de vill betala där som krävs, så finns det ändå en smärtgräns för vad de är redo att ge, med tanke på att vi har betydligt yngre anfallare i Kylian Mbappé och Erling Braut Haaland, vars framtid inte är helt solklar med tanke på kontraktslägen och klausuler och så vidare. Så finns det nog ändå en gräns för vad City kan tänkas betala. Så Levy kan nog, om det nu skulle vara så att Tottenham faktiskt är inställda på att nu säljer vi Harry, då finns det en, det finns en möjlighet för Levy att kunna schabbla bort om man ska vara för mycket Daniel Levy.
Ja, han är slipad. Jag tror han löser det här. Jag tror han får ut de där extra kronorna ur affären som han just nu håller på att jobba med. Så brukar det bli. Men vi känner igen det här från Gareth Bale och från andra Tottenham-försäljningar.
Mm, ja.
Som har dragit ut på tiden.
Men det är en annan tid nu. Det är inte Gareth Bale till Real Madrid-tiden. Det är en annan. I och för sig inte för City kanske. De har ju fortfarande mycket pengar som helst att leka med. Så att det kanske är samma ändå.
Det är ju så.
Ja.
Ja, det är ju så. Om vi rör oss eller vi kan väl stanna i Tottenham, för att de jagar ju faktiskt spelare också. Det kom uppgifter här om att de är på jakt efter Nandes från Calgary för ungefär sådär 250 miljoner.
Är det kul, vi pratade om honom förra veckan. Vi pratade om honom förra veckan där när Babylona var med här också. Min och Babys favorit, Nathan Nandes, minns inte vart det var vi skulle skicka honom då, måste jag helt ärligt talat säga. Men det var inte till Tottenham i alla fall. Som truppspelare och liksom truppkomplement så tycker jag ju verkligen om den här värvningen. Och sen är det så att när Paratic har kommit in så är det väldigt tydligt att de har tittat på andra marknader än vad Tottenham vanligtvis kanske tittar. Det vill säga Serie A:s mittenskikt. På förstärkningar som kan liksom förstärka truppen kanske primärt för startelvan. Och Nandes är väl en spelare som skulle göra och vara en ganska tydlig roll på att vara lite grisig, hård men samtidigt ganska liksom tekniskt kompetent också på det där inne i mittfältet.
Mm. Ja, vi får se. Det känns ju som en rimlig övergång. Men jag kanske inte ser att just sådär centralt på mittfältet är där man har de största behoven. Men varför inte? Om vi rör oss en liten bit från Tottenham Stadium då till Emirates och Arsenal, så händer det ju grejer där också. Vi kan väl börja med att bara konstatera att Xhaka har skrivit på ett nytt kontrakt och därmed tar ner alla rykten då om flytt till Roma bland annat.
Ja, just det, där Roma-affären hade man nästan räknat hem för någon månad sedan. Vet jag att han skulle lämna, och sen så var det inte så mycket av det, och sen nu så förlängde han väl optionen där som fanns till då 2024 istället. Sen är ju frågan om det är ett drag för att få ännu mer pengar för att liksom kunna sälja något bättre för att kontraktslängden är längre, eller om det är för att man verkligen vill behålla honom till 2024. Annars kan jag tycka det är lite konstig timing på att göra den förlängningen nu, men det är väl för att man vill undvika ett läge där han teoretiskt sett om ett år då skulle kunna gå gratis och så vidare. Men som Arsenal ser ut nu, eller som vi har sett dem i premiären mot Brentford och så vidare, tycker jag väl ändå att det finns ganska stort värde i att behålla Granit Xhaka, som ändå har lite vinnarskalle, lite liksom hjärta för klubben och så vidare. Jag tror att det kan ändå vara rimligt att ha kvar den rutinen också på mittfältet.
Ja, helt klart. Det finns fler rykten som rör Arsenal. Det här, nu, håll i dig nu, för att nu... Det här har vi skjutits ner. Men jag tycker den är så jävla rolig, för jag ser en logik i den. Det är att Barcelona kikar både på Aubameyang och Lacazette. Och uppgifter i Spanien gör då gällande att det kan komma, eller det här är ju någon slags drömscenario för Barcelona såklart. Det är att det skulle röra sig om en slags bytesaffär då med Coutinho. Coutinho till Arsenal och Aubameyang eller Lacazette, eller ja, Barcelona har ju inga pengar, så att det är väl egentligen att bli av med Coutinhos lön, eventuellt hoppas kunna få någon slant emellan eller något sånt, och hur de nu skulle lösa det eller varför Arsenal skulle gå med på det vet jag inte. Men så ser det i alla fall ut. Ungefär Aubameyang till Barca, Coutinho till Arsenal. Det finns ju någon slags logik i det med tanke på att Arsenal ju ganska mycket saknar en kreativ offensiv mittfältare. Alltså de har ju inte fyllt det där Mesut Özil-hålet riktigt. Nu tittar de ju på Ödegård också, och det är väl kanske det som ligger närmast till hands. Man har ju avancerat i de förhandlingarna också. Men jag ser ju ändå att det skulle finnas plats för en Coutinho också i det laget, faktiskt.
Ja, men så då kan man titta på logiken i Barcelonas agerande. Alltså, de är i ett läge där, de hade en presskonferens här igår där Joan Laporta gick ut och konstaterade hur fruktansvärt dåligt läget faktiskt är. där man är 4,5 miljard minus på pappret. Du har skulder som är, sträcker sig långt över det. Efter att det första han i princip fick göra när han klev in var att ta ett jättelån. För att på något sätt bara kunna betala ut löner. De lönerna idag, och det här är alltså när Lionel Messi har försvunnit, ligger på, alltså bara löneutgifter är över liksom klubbens totala inkomst i budgeten. Ja. De är i ett superkrisläge där de måste sälja av, och det finns ett läge där, ja, vi kanske kan få liksom rätsida på ekonomin inom några år och få lite mer okej siffror och inte bara rött rakt över hela bokslutet. Och samtidigt pratar Ronald Koeman om att jag behöver en forward. Men du, det är ju där Barcelona faktiskt har spelare. Det är ju där de faktiskt har täckning. Ja, man kan säga vad man vill om Martin Braithwaite. Men han gör,
han är ändå forward.
Han gör två mål och en assist i premiären mot Real Sociedad och funkar jättebra. Inte klagat en sekund. Blir av med sitt tröjnummer inför säsongen och får ge det till Memphis Depay. För övrigt också helt briljant i den premiären. I sin debut. Och gör sitt jobb. Du har Agüero som kommer tillbaka från skada i november. Du har Osman Dembélé som kan spela nia. Du har Griezmann. Du har Ansu Fati på skadelistan som kan komma in. Det är inte anfallare de behöver. De behöver bara liksom göra sig av med spelare som de inte lyckats bli av med. Det vill säga typ Samuel Umtiti, Philippe Coutinho och så vidare. Så varför överhuvudtaget skulle de vara intresserade av Pierre-Emerick Aubameyang? Det är ju absolut sista liksom linjen de ska gå in på. Sen absolut, om det är sätt att bli av med Coutinho, om det på något sätt kan sänka deras kostnader, absolut. Men jag har väldigt svårt att se att en övergång, liksom värvning av Aubameyang på något sätt kan sänka kostnader. De kommer inte kunna registrera honom ändå. Så nej, jag har svårt att se logiken ur Barcelonas synpunkt, ur Arsenals synpunkt absolut, på att med facit i handen där förlängningen alla tyckte var så viktig med Aubameyang förra sommaren, den visade sig kanske vara ganska dum med facit i hand, sett till den säsongen han hade nu senast, sett till den lön han sitter på och sett till att det är liksom allmänt struligt utan att vi riktigt vet vad det är för någonting inför den här säsongen, med då att han och Lacazette missade premiären av oklar anledning som vi ju som sagt tills vidare får lita på var hälsomässig, men man vet inte. Och få in Coutinho, det, jag tycker det skriker ännu en sån här värvning av en spelare som inte riktigt är vad Arsenal behöver, inte riktigt en spelare som bär upp dem och får dem att liksom lyfta. Nu är det ju för sig lite samma med Martin Ødegaard, sett till att vi redan har sett honom i Arsenal-tröjan. Och sett till att han säkert kommer kosta en halv miljard, om man ska tro liksom uppgifterna som har dykt upp. Där kan man nog på något sätt lösa någonting, för Real Madrid kommer vilja bli av med honom. Eller det är känslan i alla fall, eftersom man inte ens har fått ett tröjnummer. Men nej, jag är tveksam. Då känns det som att om du ska börja hålla på med Coutinho där för att göra av med Aubameyang, titta hellre på typ Maddison, faktiskt. Som verkar ändå på något sätt, även om det skulle kosta, känns som en spelare som faktiskt skulle kunna förändra saker i Arsenal. Mm.
Ja, vi...
Det blev ett långt brandtal där om Barcelonas status av någon anledning.
Alltså på något sätt så måste de ju börja göra sig av med spelare i Barcelona.
Ja, det är ju primära. Men Umtiti vill ju verkligen inte göra någonting. Och de har ju... Alltså verkligen desperat försökt ge bort Umtiti. Det är fascinerande sättet att ha försökt ge bort Umtiti. Men han, det lyckas inte. Det finns inget intresse. Coutinho är ju samma sak. Han blev ju av med sitt tröjnummer till en junior som de har plockat in inför premiären. Han är ju oregistrerad också nu. Han har ju, hans nummer 14 gav just till han Manach som de har tagit in. Så att han sitter ju i frysboxen, om vi säger så. Ja. Men vem ska värva honom? Vem vill ta den enorma lönen han sitter på? För att Barcelona räcker inte med att de lånar ut och de bara blir av med lite av lönen. De måste ju bli av med mesta av lönen för att kunna sänka alla lönekostnader. Då känner jag på något sätt bara spela honom då. Fatta att de sitter i det här läget, spelar om till hans kontrakt går ut och sen accepterar det. Det är ingen dålig fotbollsspelare.
Nej, det är det ju faktiskt inte. Det var ju... Ja, hur många säsonger känner han lämnar nu? Nu har jag inte exakt koll på hur han levererade under de där två säsongerna i Barcelona, men han var ju inte dålig i Bayern München. Han spelade ju inte varje match, han startade ju inte i varje match.
Han gjorde mål mot Barcelona.
Han gjorde mål mot Barcelona och han var inte dålig i Bayern München. Han var liksom han var på den nivån fortfarande. Det var liksom en spelare som tillförde, och han har ju spetsegenskaper som många lag hade haft nytta av. Så att jag vet inte, det finns ju fotbollsspelare där. Det känns ju väldigt bortkastat att han ska bara sitta på läktaren och ruttna bort liksom.
Ja, alltså det var ju läge för honom inför förra säsongen att på något sätt kanske slå sig in och få en ny chans, för att då användes han ju just på grund av att han fanns i truppen. Sen åkte han ju på den här jätteallvarliga skadan som gjorde att han försvann och blev borta. Och sen efter det så var det ju på något sätt läge att Barcelona verkligen bara vill bli av med honom. Men det är ju inte så lätt att bli av med spelare i den åldern, med sen skadehistoriken, med den statusen, med den lönen. Det går ju inte idag, på grund av att du inte har några köpare.
Nej, det är ju... Jag tror ju ändå på någon slags comeback till England, men... Alltså när Leicester-ryktena kom på honom så kändes de ju... Jag menar, ett lån till Leicester. Leicester skulle ha råd att betala halva den lönen. Och framförallt om, säg, Maddison säljs till Arsenal, då finns det ju verkligen en plats för en Coutinho. Och
vad säger du om den här? West Ham? Jesse Lingard, ja. De får inte Jesse Lingard, säger vi. Att det går inte, nej, att förhandla med United, fast de borde ju liksom gå för det primärt, såklart. Men om de inte får Lingard, Coutinho, den positionen.
Alltså, absolut. För West Ham hade det ju varit en supervärvning.
Ja.
Utan tvekan.
Men hade Coutinho velat gå till West Ham?
Ja, väl finanserna också.
Ja, han får spela
det är ju klart att det skulle kännas för Coutinho att dra till West, men han måste ju spela fotboll liksom.
Ja, men precis, det är ett sånt läge någonstans. Att han kan inte bara säga att jag kan bara gå till absoluta toppklubbar. Han är inte där just nu. Och ärligt talat, om Arsenal är aktuellt idag så borde vi nästan West Ham också vara.
En återkomst till Inter. De har ju pengar nu.
Ja, har de?
De har ju sålt Lukaku för en dryg miljard, så.
Ja, och de har sålt Achraf och värvat Dzeko som inte kan ha kostat allt för mycket. Nej, alltså, men där hans liksom position finns ju inte på något sätt i det här laget. Det blir också helt fel, och det är inte som att Simone Inzaghi kommer att ändra så mycket från liksom Contes system. Det är fortfarande 3-5-2 som gäller, och då blir det ju återigen där med att Coutinho inte hittar sin plats riktigt. Han behöver ju få vara 10 i en typ 4-2-3-1 och ligga där.
Jag tycker att han ska spela till vänster i en 4-2-3-1.
Ja, det kan han också göra. Alltså, men han ska ligga i alla fall i den trean, i en sån formation på något sätt.
Ja men för det, där tycker jag att han har varit som allra bäst faktiskt. För att få en lite mer tid och utrymme. Han är egentligen inte den absolut, alltså sådär, kortpassnings... det är klart han är en duktig kombinationsspelare, men han är ju framförallt när han får lite mer gräs att jobba på och får vända upp och ha alternativet att antingen spela liksom en djupledsgående forward eller avlossa sin höger fot. För att när han har han den ytan så blir det ju alltid väldigt, väldigt svårt för försvararen att veta om man ska stöta eller falla. Eftersom han dels har det där helt magiska distansskottet, men också en väldigt känslig passningsfot. Men kommer han inte till de lägena, då blir han ju rätt väldigt osynlig i matcherna, utan han måste ju komma verkligen i den situationen.
Ja, så är det ju.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Så är det, så, som sagt. Vi går vidare därifrån då och konstaterar att PSG inte är klara. Konstigt nog.
Ja, eller alltså
de
kan väl inte få igenom någonting mer. Nu verkar ju liksom de får tolka FFP lite hur de vill. med liksom.
Nasser sitter ju på alla stolar. Han sitter ju i alla kommittéer och i alla styrelser, så att PSG är väl fritt fram att göra vad de vill. Han sitter väl snart i CAS också på som domare i CAS där, och beslutar om bestraffningar till höger och vänster. Det skulle inte förvåna mig. Men ja, rykten gör i alla fall gällande att PSG planerar ett bud på Pogba och vill erbjuda honom en vad var det? En halv miljon i veckan. Ja, nej, det är ryktena som har kommit nu. Det handlar ju faktiskt om att de ska erbjuda honom det i vinter för att han ska komma som free agent nästa sommar. Och ja, då sälla sig till den där det där gänget av free agents som PSG håller på att samla på sig. Och det är ju såklart rimligt. PSG vill ju också bygga en stark fransk liksom kärna i den där i det där laget. Det har ju varit intentioner hela tiden. De har ju varit sugna på Pogba jättelänge. Nu kommer de eventuellt förlora Mbappé, som ju har liksom burit den delen utav laget, alltså den franska landslagsdelen. Nu får se vad som händer med Mbappé då, för där finns det också rykten om att han inte är helt nöjd med sin situation.
Nej, han ska väl på möte här med presidenten i Paris här också, där han ska, han verkar ju vilja lämna, och Real Madrid ska ju sitta där och lura i vassen och ha ett bud redo på runt 1,2 miljarder, som de då ska ha råd att genomföra redan den här sommaren. Och om det inte går nu så kommer de vilja plocka honom gratis i liksom nästa fönster 2022. Och det känns ju som att det är Real Madrid som på något sätt väntar för honom, om inte PSG lyckas övertala honom att det här projektet att lira med Messi och Neymar är tillräckligt roligt. Och det är ju väldigt många som uttalar sig hit och dit om Kylian Mbappés framtid. Väl Angel Di Maria gick väl ut och sa att men han blir kvar, typ så, Sekeda. Och samtidigt så kom det bilder från Ander Herreras födelsedagsfest där Messi var där, Ramos var där, men ingen Kylian Mbappé.
Fan, de gör verkligen inget annat än att fyller år i det där laget. Det är helt sjukt.
De går bara runt och fyller år, det är därför de tappade.
De åker runt och fyller år, och så tar de gruppbilder från så här penthouse terrasser i så här konstiga designerkläder.
Men det var ju Ander Herreras födelsedagsfest. Det var ju precis där de gjorde. De tog en gruppbild där på någon underlig plats.
Alltså, jag har inte ens sett bilden. Det är bara alltid så. Det är ju alltid någon jävel som fyller år och sen ska de stå där och frasiga jeans för 100 000 kronor och en knäpp kavaj liksom.
Så du har inte sett Icardis hatt?
Jag har inte sett Icardis.
Nej, du får leta upp Icardis hatt. Den är, jag gillar den ändå. Den passar inte. Alltså, det är fel storlek på hatten, men det är fint.
Ja, jag ska kolla upp Icardis hatt. Men det är ett sånt jävla knasigt gäng där de har PSG. Man undrar, och det är liksom lite det här. Det är lite det här jag får känslan av. Alltså, de verkar ha jättetrevligt ihop, men det verkar vara så mycket fokus på så mycket annat i det laget. Jag undrar om man verkligen kan vara riktigt på riktigt framgångsrik. Det är klart att man har tillräckligt bra fotbollsspelare för att vinna alla fotbollsturneringar. Men kommer man få ut max av det här laget genom att ge dem den här kulturen som har odlats där under åren, att det är väldigt mycket glamour och mycket runt omkring?
Ja, det är en väldigt legitim fråga, tycker jag, för att
Ramos kommer ju inte åka dit och göra sina bästa säsonger, om man säger så.
Nej, det har jag väldigt svårt att se. Men för Ramos del så handlar ju den här övergången minst lika mycket om att spela en klubb som vinner titlar nu när han får lämna Real Madrid, absolut, såklart. Men också att PSG är den perfekta platsen för att bygga sitt liksom brand. Och Sergio Ramos är ju lite i det stadiet av karriären där han ville börja säkra upp för efter karriären. Det var ju ingen slump att han dök upp på videos direkt efter liksom Real Madrid-avskedet blev bekräftat, när han hängde på sitt gym, där varenda liksom gymmaskin hade en Sergio Ramos-logga. Han håller ju på att försöka bygga sitt varumärke, och det är ju helt uppenbart varför han går dit. I Messis fall, ja, såklart han vill hänga med Neymar, men det är ju, det finns väl en aspekt där också, att det finns ett varumärkesbyggande att göra där. Och han verkar ju ha det otroligt trevligt, om man verkar på alla bilder. Han var ju på festen där, på André Redas födelsedagsfest. Får se vilka andra fester som dyker upp här, där de dyker upp tillsammans där också. Så att det är ju på något sätt ett ställe där liksom stora stjärnor nu för tiden samlas för att ha det trevligt tillsammans. Och sen att de är fruktansvärt bra fotbollsspelare ihop, det gör väl att de är liksom kandidater att vinna titlar också. Men jag ser dem inte som att de ska gå hem och liksom skratta hem Champions League bara för att de har plockat in Messi. Att folk har börjat, i så här lister som man ser lyfta sig, ja, Neymar, Mbappé, Messi, en av vår tids främsta anfallslinjer. De har inte spelat en match tillsammans. Liksom, vi vet inte hur det här kommer funka. Det kommer säkert funka jättebra. De kommer göra jättefina matcher i alla möjliga sammanhang. Men vi vet inte hur bra det kommer fungera. Nej. Och det finns resten av laget också. Sen, nu i och för sig, resten av laget har de ju tagit hand om ganska väl under fönstret också, med att plocka in Ramos och Achraf och Wijnaldum och allting. Men ja, Gini Wijnaldums branding, hur tror du den kommer gå?
Ja, ingen aning, men säkert bättre nu när han är i Paris.
Men lite synd om man kommer dit liksom, och så är det så många andra stjärnor som har kommit dit. Folk glömmer ju bort, eller jag brukar glömma bort, att Gini Wijnaldum faktiskt har gått dit.
Ja, men det är ju å andra sidan en spelare som jag tror kommer bidra med kanske en viss hunger och viss liksom inställning på planen, om andra är där för att jag vet inte, äta snittar och klä sig i knasiga kläder, så tror jag ju väldigt mycket att Gini Wijnaldum är där för att spela fotboll och vinna titlar.
Men kan det vara det som också lockar Kylian Mbappé bort då? Att han inte orkar med det här. Nu blir det Messi också liksom, och det kommer bli ännu mer så här, PR och branding snarare än fotboll. Och han vill liksom bara bli en bättre fotbollsspelare rakt av, och vill fokusera allt på det. Kan det ligga något i det? Sen finns ju den Real Madrid-drömmen och sånt, om sen han var liten också, såklart, och ligger där, men ja.
Jag vet inte, han har ju alltid på något sätt varit ganska långsiktig i sitt fotbollsplanerande. Han valde ju bort, han tackade ju faktiskt nej till Real Madrid en gång i tiden.
Ja.
Och det är klart, han hade kunnat få sin dröm redan där, men han kände att PSG just då stannade i hemstaden, eller ja, han bodde ju i Monaco då, men han är ju från Paris från början, stannade i Frankrike, bättre möjlighet att utvecklas, inte samma press som det hade varit såklart att gå direkt till Real Madrid, med tanke på att Cristiano liksom var på väg ut också, och jag menar, han har ju haft sin fotbollsmässiga utveckling i åtanke när han har valt klubbar.
Ja.
Och det lär han ju ha nu också. Frågan är ifall han ser att den bästa platsen för honom just nu är PSG. Jag tror ju inte att det är det. Jag tror ju att det antagligen är Real Madrid. Det är dags att ta det klivet nu liksom. Och han kommer nog fatta det beslutet, inte utifrån vem som betalar bäst eller vem som har mest avancerade eventkoordinator, utan den som faktiskt erbjuder det bästa fotbollsprojektet för honom, där han kan fortsätta utvecklas och bli den ikonen, den fotbollsikonen som han har som sin stora målbild. Han vill ju bli bäst i världen. Och det vill han bli genom att vinna titlar och göra det i de största klubbarna.
Ja.
Och då inser han att då måste han göra det på rätt sätt, och han måste på något sätt ta den långa vägen och bli den bästa också. Mm. Och på det sättet har han varit väldigt, väldigt mogen under hela sin karriär. Visst var det inte någon som sa man tackar inte nej till Real Madrid, det var det.
Nej, precis. Men
det var Neymar, va?
Ja, fast den liksom bilden av Real Madrid är ju inte säkert hur länge den lever kvar, om liksom fotbollen utvecklas på det sättet den gör. För att det är ju uppenbart att Real Madrid inte har liksom, även om de har hanterat pandemin ganska väl sett i sina förutsättningar, så är det ju fortfarande ett läge där de håller på att tappa I och med också att man är i ett öppet krig med La Liga, har stämt sin egen liga man spelar i, och det kommer uppgifter om de vill gå till Premier League, som i och för sig dementerades så sekunden de tryckte publicera på Mundo Deportivo.
Jag vill ha ett uttalande från typ Sean Dyche om det.
Ja, men också så här, om det mot förmodan nu skulle vara sant att Real Madrid undersökte de möjligheterna, varför skulle Premier League vilja släppa in dem?
Ja, nej.
Alltså så här, ja precis, om klubbarna ska rösta, ja men ja, det blir kul. Välkommen. Mm. Det är inte riktigt så att jag tror inte Sean Dyche röstar grönt på den.
Nej, det tror inte jag heller. jag tror inte någon röstar grönt på den.
Nej, det skulle vara typ, ja men skulle vara typ United då.
Ja, men de amerikanska ägarna kan väl se.
City skulle kanske både kunna göra det.
Ah, det är tveksamt, men både Glazers och FSG, alltså Manchester United och Liverpools ägare, skulle säkert kunna se någon slags affärsmässig fördel att stärka det varumärket ännu mer och
exakt.
Hänga av resten av Europa ytterligare ett snäpp mot vad man redan har gjort. Men i övrigt, tack och lov så fick de ju inte igenom Project Restart där just de skulle få någon slags veto av vad som skulle hända med ligan. Det var ju de har ju faktiskt stött på patrull i sina liksom försök att roffa åt sig mer makt över den engelska fotbollen. Och det ska vi vara rätt tacksamma för, tror jag.
Ja, det är därför Super League-drömmen inte är död för dem, det ska jag säga. Så att även om den första smällen liksom avvärjades, så är inte Super League-projektet borta. Det ska tåls och upprepas också.
Ja, nej, men det är ju faktiskt så här att det här glappet mellan Premier League och de övriga stora ligorna i Europa, det växer ganska snabbt just nu. Och den här pandemin har på något sätt eskalerat den utvecklingen, alltså den har förstärkt den utvecklingen ganska markant. Real Madrid och Barcelona kan inte liksom ekonomiskt hänga med de engelska storklubbarna. Det är PSG som kan göra det, bara tack vare Qatar. Men sen är det inga fler. Men så som Chelsea spenderade under förra transferfönstret, så de köper Lukaku från Inter, Manchester City betalar, alltså det som hela ja, men det som händer, det är bara att titta på skillnaden i pengar.
Det är jättetydligt.
Så ser vi att toppfotbollen i Europa håller på att rasa ihop lite grann. För att vi kan inte bara ha en liga som gäller. Det funkar inte, så är inte den europeiska fotbollen uppbyggd. Då kommer vi få någonting helt annat. Då kommer vi ändå närma oss någonting som liknar en superliga. Och då blir det Premier League som blir den superligan till slut istället. Och det vore väldigt olyckligt.
Ja.
Men där är vi tyvärr, och det beror på en massa olika saker, inte minst.
Så det är därför Kylian Mbappés klubbval faktiskt är ganska viktigt, skulle jag säga. Alltså att om han nu säger att Real Madrid skulle vara bedrövliga den här säsongen, sluta typ trea i ligan, ja i och för sig det är inte katastrof, men alltså om de gör en ganska svag säsong, åker ur tidigt i Champions League i typ åttondel utan att riktigt vara nära mot, säg, någon Premier League-konkurrent där, säg att de möter City och blir överkörda i två raka som de har blivit förut. Hur intresserad är Kylian Mbappé av att gå till ett Real Madrid som inte riktigt ser ut att utmana om Champions League? Och då kommer, säg, Liverpool in. Hej, vi har pengar. Här kan du verkligen vinna titlar. Och vi har ett projekt. Man hade på något sätt ändå förstått om Mbappé hade liksom ändrat sig i ett sånt läge. Så att det är ju en liten risk Real Madrid sätter sig om man inte får loss honom den här sommaren, skulle jag säga, på att om andra klubbar kan ge sig in och det blir liksom en fri transferläge, att då vet man, det beror helt på också vad statusen är då, och som det ser ut just nu med ett Barcelona vi kan räkna med inte kommer kunna konkurrera finansiellt under de närmaste åren, ett Real Madrid som gör sitt bästa för att kunna göra det men inte riktigt där heller, att man vet inte vad som händer riktigt.
Nej, det är ju så. Jag menar, om Mbappé nu blir kvar, eller säg så här, Manchester City får inte loss Harry Kane men lägger ett sent bud på Mbappé istället och han går dit. Då har vi ett La Liga som inte har någon av, jag skulle säga, de 10 största fotbollsspelarna, de största varumärkena, de 10 mest attraktiva fotbollsspelarna i världen.
Antoine Griezmann har faktiskt alltså tv-serier och allt möjligt liksom på sitt CV och gjort dokumentärfilmer. Så att som marknadspelare så är han väldigt stor, skulle jag säga.
Antoine Griezmann, men han är ändå inte topp 10 fotbollsstjärnor i världen. Det vill jag faktiskt ändå.
Nej, det blir ju Karim Benzema som får bära fanan på något sätt i ligan. Det gör den i och för sig med bravur just nu, så att det är en annan sak. Men det kanske inte någon du bygger varumärke på heller för en hel liga.
Nej, men alltså varumärket La Liga har ju liksom fått så otroligt mycket stryk. Alltså, vi behöver inte gå tillbaka så många år när man skulle säga att i alla fall hälften av de 10 största stjärnorna i världen spelade i Real Madrid eller Barcelona.
Exakt. Och där är vi inte.
Där är vi inte längre.
Nej.
Nu spelar de i PSG eller i Premier League.
Eller Bayern München.
Ronaldo det finns några där också, men och sen har vi Ronaldo i Juventus som också verkar lite missnöjd med sin tillvaro. Juventus ska ha erbjudit honom bland annat tillbaks till Real Madrid, men även erbjudit honom som ett alternativ till Kane till Manchester City.
Ja, alltså han sitter ju någon så här konstig sits, Cristiano, här på att det har varit mycket snack i just det här, kopplas ju lite till Kylian Mbappé också, att planen för PSG som rapporterades om var Mbappé, man släpper honom, biter det sura äpplet, släpper honom gratis nästa sommar. Och att man då ersätter honom med Cristiano Ronaldo gratis. Och då spelar, alltså fri transfer då, snarare än gratis. Men, och då får den här mytomspunna anfallslinjen Messi, Ronaldo, Neymar. Det hade ju varit ett liksom konstprojekt om inte annat. Det hade ju kanske inte varit det sportsligt smartaste de har gjort att byta ut Kylian Mbappé som en framtida Ballon d'Or-vinnare mot en, ja, hur gammal kommer han vara nästa sommar, 36-37 år i Cristiano Ronaldo för massa pengar. Men det verkar ju som att Ronaldo nu sitter i någon sorts rävsax att han inte är ett första val någonstans. Alltså att Real Madrid har ju tidigare dementerat ganska rejält att de skulle vara intresserade av att ta tillbaka honom. Men det har kommit uppgifter om att Ancelotti vill ha Cristiano Ronaldo tillbaka om det går. Det kan man kan tycka om man vill om. Men, och den övergången hade ju säkert Ronaldo gärna gjort i det här läget, att få bli stjärnan liksom och på så sätt igen. City är ett andra val till Harry Kane. Om nu en City skulle vara intresserade av honom som ett andra val. I PSG skulle han på något sätt faktiskt idag bli en andra fiol till liksom, han är ju inte första valet. Första valet att behålla Kylian Mbappé. Så det är en ganska ovanlig, underlig sits Ronaldo sitter i på så sätt. På att han, han är inte ett första val för lagen han kopplas till.
Nej, det är oerhört märkligt. Det är fortfarande Cristiano Ronaldo vi pratar om.
Ja. Men det är en gammal Cristiano Ronaldo också.
Men det är en gammal Cristiano Ronaldo och men som fortfarande är bra ju.
Han är fortfarande jättebra, absolut.
Det är ju fortfarande en ja, men han kolla EM.
Ja,
han avgör fotbollsmatcher.
Det gör han.
Det är det han gör.
Men han sitter fortfarande och liksom med sin närvaro i Turin så har han ju sett till att Juventus inte kan liksom finansiera en någorlunda slagkraftig trupp. För att han sitter med den lönen han gör. Och de sitter låsta på så sätt. De kan inte göra så mycket annat än att ha Cristiano Ronaldo på topp. Det är ju, även om han är en fruktansvärt bra fotbollsspelare, så är han fortfarande, alltså han är över 35. Och han kommer liksom inte kunna hålla hur länge som helst. Mm. Så det blir en belastning förr eller senare att ha den enorma lönen och den enorma kostnaden i laget. Och sen är det ju en spelare som ställer vissa krav och har det på ett visst sätt också. Så att det är en väldigt, väldigt svår situation med tanke på att han fortfarande är så fruktansvärt bra. Det är ju det som gör problemet. Liksom. Han är för bra för att gå till liksom USA eller Kina och bara avsluta sin karriär och ta det lite lugnt. Han är för bra för det fortfarande. Han är fortfarande en av världens bästa forwards. Men han blir en ekonomisk belastning för vilken klubb som än plockar honom. Ja, det är en svår gränsdragning. Messi behöver närma sig det här stadiet egentligen, men samtidigt så är det något helt annat med att lyckas locka Messi från Barcelona. Det är ju ändå en stor grej i sig liksom. Och han är inte riktigt lika gammal som Ronaldo är.
Nej, samtidigt så tror jag att Ronaldo själv ser sig Ronaldo ser sig själv spela i flera år framöver. Han är ju liksom i fysiskt väldigt liksom bra form, även om han såklart har tappat liksom delar utav sitt sätt att spela fotboll på, så tror jag han själv ser sig som en fotbollsspelare i flera år till på den absolut högsta nivån.
Mm.
Och han har nog inga liksom planer på att lägga dojorna på hyllan den här säsongen eller nästa. Jag tror han vill spela VM nästa år, och jag tror kanske han vill fortsätta efter det också.
Ja, och då är ju det svåra liksom att vilken klubb ska plocka honom då. För att jag tror inte han vill vara kvar i Juventus, inte Juventus som de ser ut just nu. Och jag tror att han vill väl inte heller spela igen, egentligen spela under Allegri en andra vända här heller. Så att det är ju där problematiken ligger, att hur ska han lösa sin framtid? Och vilken klubb är det som på något sätt kan tänkas värva honom och där han också skulle vilja spela. Så vi får se om det händer någonting på den fronten innan fönstret. Jag har väldigt svårt att se att det ska hända nu innan det här sommarfönstret stänger. Men det lär ju hända någonting till nästa sommar i alla fall.
Ja, absolut. Jag håller inte för osannolikt att det händer någonting redan de här avslutande veckorna faktiskt.
Så kan det vara.
Jag tycker det känns som att om tillräckligt många vill att någonting ska hända, så brukar det hända. Juve vill, han vill. Jag tror också det finns klubbar som skulle kunna ta en chansning på en 36-årig Cristiano Ronaldo. Han kommer avgöra fotbollsmatcher. Han är en enorm reklampelare. Vi får se helt enkelt. Jag hade en punkt till på, men jag hade två punkter kvar på min lista. Nu tar vi oss då bort från den här stratosfären, och så kommer vi i alla fall lite längre ner på riktiga rykten och så här. Och det är Napoli som jagar mittbackar. Vad säger de? Skodran Mustafi just nu kontraktslös till Napoli.
Ja, oh, alltså...
Eller kanske Daniele Rugani.
Eller vad var det? Juan Jesus var det tredje namnet, va?
Juan Jesus var det tredje namnet.
Nej, det säger väl en del om vart Serie A's liksom övre halvan klubbar faktiskt ligger i transferhögen just nu. Det är väl där det primärt säger egentligen. Sen få in en extra mittback dit, absolut. Koulibaly är kvar, va? Man har glömt bort honom där fönstret. Vi brukar alltid rykta Koulibaly någonstans, men nej, han är kvar där nu. En massa andra mittbackar.
Hans aktier har ju sjunkit lite. De skulle tagit miljarden för ett par säsonger sedan, känns det som.
Ja, men lite så att nu känns det som att... Sen är det fint att han är kvar där såklart, och han bygger sin legacy i Napoli. Men nej, någon sån där skulle väl kunna droppa in att de tar en Mustafi på en fri transfer. Som jag har sagt det förut, jag tycker Mustafi är en jättebra mittback. Så jag ser liksom inte problemet riktigt med att plocka in honom där och låta honom spela.
West Ham var vi inne på i Premier League-podden igår. Behöver få in lite folk, det ser lite tunt ut i truppen. Tog ändå en ganska övertygad, inte övertygad, men det var en underhållande match i alla fall. Man vann mot Newcastle med 4-2. Det är såklart Jesse Messi Lingard som man fortfarande förhandlar med Manchester United om. Jag tror ju att det kommer hända, det känns som en bra deal. Det är klart att United vill ha ut lite pengar utav det här också. Inte minst med tanke på hur bra Lingard var i West Ham under Moyes i våras. Det känns som att spelaren själv vill fortsätta det äventyret, och att det kommer bli av.
Men, ja.
Jag är faktiskt förvånad över att han inte fanns med nu i premiären, alltså att de inte har lyckats lösa det under sommaren.
Alltså han sitter ju där i någon sorts limbo också. Han verkar inte vara aktuell för att ingå i Uniteds planer. Vilket jag tycker att om de ska behålla honom, då tycker jag att han har varit absolut bra nog för att faktiskt få chansen att vara. Men verkligen. Annars är det ju bara att casha in verkligen för United och bara ta ett bud och ta de pengarna.
Ja, även Kurtzuma är man på jakt efter i West Ham, och det känns också som en en värvning som kommer bli av här de närmsta 2 veckorna faktiskt.
Också en bra värvning tycker jag. Mm. Ändå, jag tycker jag är en bra mittback att zooma, så att West Ham behöver ju få in lite mer bredd och spets inför Europa-äventyret de har och så vidare också. Så att det är väl Kurt Zuma låter väl som en utmärkt rekrytering.
Ja, absolut. Hade vi något annat på agendan som vi skulle ta upp här idag? Jag tror inte det. Vi har inte fått några frågor för jag har glömt bort att be om dem. Men
det har jag också gjort.
Jag tror att vi sparar dem till på fredag när vi kör ett nytt Sillypodden. Då ses vi i studion och så går vi igenom veckan som har gått och tittar lite framåt inför helgen och summerar den här transferveckan, för jag tror att det kommer hända mer grejer de närmaste dagarna, inte minst rapporterna om Mbappés möte med PSG-styrelsen där. Se vad som kommer ut därifrån, det ska bli intressant. Och så kommer det nog röra på sig i fallet Harry Kane dessutom.
Ja, det lär hända saker här under veckan, så mycket kan vi konstatera i alla fall.
Ja, så vi hörs igen på fredag med ett nytt Sillypodden. Fram till dess så säger vi på återhörande.